Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om fake news-fabriker. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Karl Emil Nicka och vanligtvis Peter SM. Den här veckan är Peter ute och reser så jag har passat på att förbanda ett gästavsnitt. Den här veckan ska ni få lyssna på en intervju med Jonathan Lundberg, en författare som inte bara är aktuell med sin nya bok om internetmysteriet Cicada 3301 som vi pratar lite om på slutet, utan framförallt är frilansjournalist på Källkritikbyrån. Han publicerade här om veckan ett avslöjande om hur fabriker kort och gott pumpar ut falska nyhetsartiklar riktade mot Sverige. Och i veckans huvudämne så ska ni få veta mer om det. Men innan vi kommer in på veckans huvudämne i Bli säker-podden som precis som vanligt produceras av Nika Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen, ska vi gå igenom två stycken snabba nyheter. Den första saken, det berör de falska sms som har skickats ut till allmänheten under den senaste veckan. Det började i fredags när SOS Alarm publicerade ett pressmeddelande med den här informationen, citat: "Just nu florerar falska sms om viktigt meddelande till allmänheten, VMA, med information som påstås komma från SOS Alarm." Slut citat. SVT Nyheter återgav vad som hade stått i det här smset och smsets budskap var enligt SVT Nyheter, citat: "Sverige har utsatts för väpnat angrepp. Regeringen har beslutat om höjd krigsberedskap." Slut citat. Det där är alltså falskt. Det är inte någonting som SOS Alarm har skickat ut, men det är någonting som såg ut att komma från SOS Alarm och dessutom hamnade i samma konversationstråd som riktiga sms från SOS Alarm. Det är ju en av de fundamentala bristerna med det gamla sms-systemet. Angripare kan skicka sms som ser ut att komma från någon annan avsändare än de egentligen gör. Och ifall mottagaren har fått riktiga sms från samma avsändare så grupperar meddelandeappen i både iOS och Android ihop det nya falska meddelandet med de ordinarie riktiga meddelandena som mottagaren hade fått tidigare. Och det här exemplet är inte det enda. I tisdags så rapporterade P4 Sjuhärad om att det hade skickats ut falska sms i Borås som påstod att lejon hade rymt från Borås djurpark. Samma morgon rapporterade också P4 Göteborg om falska sms med utrymningsuppmaningar som gick ut på grund av att det skulle ha gått runt beväpnade män i trakten. Båda de här smsen var alltså också falska, det är inte någonting som stämmer. Och det är därför en väldigt god påminnelse till alla om att inte lita på avsändaren av ett sms. Det går inte att lita på avsändaren av ett sms. När det kommer till exempel SOS Alarm-appen eller krisinformation.se-appen, då kan du lita på avsändaren för det är ett kontrollerat flöde. Men det går inte att lita på sms. Så om du får ett sms med ett oroväckande budskap, kontrollera ifall samma information finns publicerad via några kanaler där avsändaren är verifierad. För det ser inte ut som att vi kommer få någon lösning på problemet med förfalskade sms under överblickbar framtid. Det har gjorts lite försök att få bukt med det, men det är ett problem som vi troligtvis kommer ha kvar så länge som våra mobiltelefoner tar emot sms. Den ansvariga myndigheten PTS har kollat på vilka åtgärder som har vidtagits och vad som skulle kunna vidtas i framtiden. Och jag tänkte läsa ett litet utdrag ur den rapporten som PTS publicerade i slutet av förra året. Där pratade de bland annat om funktionen som kallas SMS Sender ID Protection, en lösning som är tänkt att användas för att minska problematiken med att bedragare utnyttjar kända varumärken. PTS skriver så här, citat. Ett antal aktörer på marknaden, däribland de nätägande mobiloperatörerna och ett antal SMS-aggregatörer, har tagit fram en lösning som kallas SMS Sender ID Protection. Lösningen lanserades i slutet av 2023 och går ut på att företag som använder SMS-utskick till sina kunder kan registrera sitt avsändarnamn hos den eller de SMS-aggregatörer som hanterar SMS-utskick åt företaget. Efter denna registrering underrättas operatörerna som därefter kan spärra SMS med detta avsändarnamn om det inte kommer från rätt avsändare. Slut citat. Och det där är en lösning, men det är en lösning, det är ett plåster på ett blödande sår. Enligt samma rapport är det 3% av de som skickar den här typen av SMS som har registrerat sig i det här systemet, och det gör att den som får ett SMS kan inte veta ifall avsändaren har brytt sig om att skydda sitt varumärke, sitt avsändarnamn eller inte. Ett problem som vi kommer få eller ha kvar fram tills att vi möjligtvis går över till det vi kallar obligatorisk registrering av avsändarnamn, alltså där alla avsändarnamn ska vara registrerade. Det är en lösning som Singapore har infört, och PTS skriver i sin rapport att vi skulle kanske kunna inspireras av den lösningen. De skriver att Singapore, citat, har infört en form av obligatorisk registrering av avsändarnamn. Där krävs inte att meddelanden från oregistrerade avsändare stoppas, men sådana meddelanden måste markeras med texten likely scam som avsändare. Slut citat. Och det där kravet är alltså något som då ska läggas på operatörerna, att de ska inte behöva stoppa falska SMS, men de ska byta ut avsändarnamnet mot likely scam, eller möjligtvis lägga till likely scam efter. Det där är en lösning som hade kunnat göra betydligt större nytta. Enligt samma rapport så uppges den här åtgärden stoppa cirka 70% av bedrägerier med bluff SMS. Och jag kan tänka mig att det är så, för att det löser också problemet med såna här look-alike-stavningar på avsändare. Om vi inte har obligatorisk registrering av avsändare, så kan ju bedragare stava varumärkena på ett liknande sätt. Lägga till en punkt efter, lägga in ett mellanrum, byta ut en bokstav för att därigenom kringgå de specifika registrerade avsändarnamnen. Så det här är en lösning som jag tror att är den bästa ifall är möjlig att införa i Sverige. Men det löser inte hela problemet, för det finns ett problem som kvarstår, och det är det vi kallar SMS blasters. Det är när någon aktör har satt upp en falsk basstation, en falsk mobilmast, och lurat de mobiltelefoner som är i närheten att ansluta till den basstationen. För då kan bedragarna skicka ut vilka SMS som helst med vilken avsändare som helst, eftersom att då kringgår de operatörerna helt och hållet. De skickar SMS:en direkt från basstationerna till mobiltelefonerna som är anslutna. Det fungerar dock bara i området, det geografiska området kring den här falska basstationen. Så det är inte någonting som kan utnyttjas för att sprida SMS på samma sätt som såna här suspekta och potentiellt kriminella SMS-tjänster som annars kan användas för att skicka SMS med falska avsändare. Så det är någonting som begränsar det geografiska området, men jag vill nämna det för att det problemet kvarstår. Vi kan inte utesluta att det var just den lösningen som användes i fallet i Borås och Göteborg, eftersom det där var ett avgränsat geografiskt område. Och vi ska komma ihåg att det problemet kommer att kvarstå fram till dagen då våra mobiltelefoner inte längre ansluter till 2G-näten. I Android-mobiler så går det redan att stänga av 2G-nätet. I iPhone går inte det att göra riktigt än utan att samtidigt aktivera det som kallas låst läge, som gör mobilen säkrare men också mindre funktionsrik. Jag hoppas att Apple kommer lägga till den möjligheten inom kort, framförallt eftersom vi ju nu här i Sverige håller på att fasa ut och lägga ner både 2G-nätet och 3G-nätet. Men det hjälper inte att vi lägger ner näten. Mobilerna måste också låta bli att ansluta till sådana nät som dyker upp. Sen vill jag också bara snabbt poängtera att idag, dagen då ni lyssnar på det här avsnittet, om ni lyssnar på det direkt åtminstone den 12 september, då är det ett tjänstemannamöte för ministerrådets nästa möte. Då kommer det att avhandlas vilken position som Sverige ska ta kring det danska ordförandeskapets version av massövervakningsförslaget Chat Control 2.0. Det som vi har pratat om väldigt många gånger, där politiker vill införa bakdörrar i totalstreckskrypterade meddelandeappar för att kunna övervaka det som skickas. I det danska ordförandeskapets version så är det begränsat till att vara bilder, videoklipp och länkar, men problemet med bakdörrar, det förminskas inte av att innehållstyperna som ska skannas begränsas. Med anledning av det här har bland annat jag, Ann-Marie Eklund Lövinder, Patrik Fällström och representanter från flera partipolitiskt oberoende teknikorganisationer i Sverige skrivit en debattartikel på SvD Debatt. Jag rekommenderar er varmt att läsa den, för ja, vi förklarar varför det här massövervakningsförslaget är så samhällsfarligt. Och därutöver har nu i veckan Akademin publicerat ytterligare ett brev där professorer och doktorer från runt omkring i världen och EU sågar det här förslaget längs fotknölarna. Det är undertecknat av 638 doktorer och professorer. Från Sverige är det bland annat representanter från Chalmers, Karlstad universitet, Högskolan i Jönköping, Uppsala universitet och RISE som har undertecknat. Det öppna brevet är väldigt väl värt att läsa också. Och jag tror tyvärr, kära lyssnare, att vi kommer vara tvungna att göra ytterligare ett avsnitt av Bli säker-podden där vi använder huvudämnet för att gå igenom steg för steg varför det här senaste, den här senaste versionen av Chat Control 2.0-förslaget är så vansinnigt och så farligt. För problemen som vi har lyft tidigare, de kvarstår om än i uppsminkad form. Med det sagt är det dags att gå över till veckans huvudämne, alltså intervjun med Jonathan Lundberg, och den spelade jag in i Stockholm den 2 september. Då har det blivit dags för mig att säga god morgon och välkommen till veckans gäst, Jonathan Lundberg. Välkommen till Bli säker-podden.
Tack så mycket.
Du är författare som är aktuell med en ny bok om ett internetmysterium som vi faktiskt inte har pratat om i Bli säker-podden hittills. Men du är också frilansreporter och har publicerat en artikel där du har granskat någonting väldigt intressant hos Källkritikbyrån, eller publicerat hos Källkritikbyrån. Jag tänkte att vi ska fokusera lite på det här grävjobbet du har gjort, men innan vi gör det, kan du presentera både dig själv och vad du gör på Källkritikbyrån?
Ja, men absolut. Källkritikbyrån var ett av de här första faktagranskningsinitiativen i Sverige. Mm. De började som viralgranskaren på tidningen Metro, och när tidningen så småningom la ner så bröt sig Källkritikbyrån ut och blev en fristående faktagranskningsorganisation. Så de kollar grejer som blir virala på sociala medier i alla fall, och om de stämmer eller inte. Och man kan väl lugnt säga att i och med vågen av generativ AI så har de fått betydligt mer jobb och har ett betydligt större behov av frilansare som mig. Så det är väl min ingång i detta. Jag sattes på att granska en AI-genererad bild som hade blivit väldigt viral nu under sommaren. Och den ledde ner i ett veritabelt kaninhål.
Mm. Den började med en bild på en gråtande sjuksköterska och hade texten: "Jag heter Ines, jag är sjuksköterska och idag grät jag i korridoren. Ingen såg det, ingen frågade hur jag mådde." Den här bilden, den AI-genererade bilden, den fick ju väldigt stor spridning, den fick många kommentarer. Men vad var det som gjorde att du blev intresserad av att kolla på just den här bilden av alla bilder som florerar på sociala medier?
Den här gången var det faktiskt en humorsida som heter Existens som delade vidare den här bilden och typ skrev: alla boomers borde ha datorkörkort. Alltså underförstått, alla borde fatta att den här bilden är AI.
Mm.
Och jag klickade in på den och såg då att den har ju 65 000 likes. Vad på svenska på Facebook idag få 65 000 likes. Alltså det måste vara flera år sedan jag såg det senast. Så det där fångade mitt intresse direkt, att det här är uppenbarligen någonting som har fått otroligt stor spridning och som väldigt många faktiskt tror på. Även om jag kan hålla med om vid en första anblick att bilden bar alla tecken som man brukar förknippa med att en bild är AI-genererad. Men jag menar, det är inte alla som har sett så mycket AI-genererade bilder. Och speciellt då när det kopplas ihop med en känslomässig historia, så är det inte säkert att det första man tänker är att nu är det någon som försöker lura mig. Varför skulle de göra det?
Nej, vi kan prata lite om de där tecknen också som du nämnde. Men först och främst, jag förstår inte ens varför den här bilden är intressant. Vad är det som gör storyn intressant? Det är en sjuksköterska som gråter. Vi vet att det är hård press på svensk sjukvård. Men det var ju inte så att det var någon som försökte sälja någonting. Eller var det någon som försökte lura av någon pengar?
Nej, inget sådant. Utan det var nog just det att vi vet alla att svensk sjukvårdspersonal är under hård press. Det är liksom inga konstigheter så långt. Men därför reagerar man nog inte heller riktigt eller tänker att det här är något bluff. När det är en sjuksköterska som lägger ut en bild, hon gråter, hon har uppenbarligen haft en tuff dag och hon säger att idag har jag vakat vid två döende patienter, men nu efter mitt pass, när jag behöver stöd, så finns det ingen här för mig. Utan då tror jag att folk bara tänker att vad kostar det mig om jag bara skriver en snäll kommentar, trycker på like. Mm. Men vad som då faktiskt sker i bakgrunden, om man säger så, är att personerna bakom den här Facebook-sidan som heter Sverige Direkt har lagt en länk i kommentarsfältet. Här kan ni läsa mer om Ines. Mm. Och klickar man på den länken skickas man till en nyhetssajt inom citationstecken. Och den sajten är sprängfylld med annonser. Så för varje klick tjänar de pengar. Mm. Så den här historien är alltså cyniskt påhittad för att anspela på vår empati, trigga vår empati och ur den mjölka annonsintäkter.
Bara annonsintäkter?
Vad jag har kunnat se så verkar annonsintäkter i alla fall vara det primära målet. Mm. Sen är det svårt att säga. En sån här verksamhet kan ju liksom sträcka sig bortom det på olika sätt, men annonsintäkter verkar vara huvudsyftet.
Okej, okay. Så de vill inte att jag skulle skänka pengar till sjuksköterskan Ines eller någonting sånt?
Nej, inget sådant.
Okej. Vi ska då, igen, vi hoppar lite här. Vi återkommer till vad det var som hände sen med den här nyhetssajten. Men först måste jag bara då fånga upp det där andra du sa om kännetecken för att någonting är en AI-genererad bild. Vad är det som avslöjar för dig och vad är det som avslöjar för allmänheten att en bild är AI-genererad?
Det där är ju så jättesvårt att säga, för i mitt fall tror jag nästan det är nu att man har sett så många AI-genererade bilder att det nästan är en magkänsla som säger att men här är det någonting fel. Men å andra sidan tror jag att de flesta kan känna så. Det här fenomenet som brukar kallas för uncanny valley, när någonting är nästan mänskligt men inte helt. Att man får någon sorts olustig känsla i kroppen. Och det skulle jag säga är fallet med de här bilderna, att det ser lite överdrivet ut. Mm. Det ser inte helt mänskligt ut. Liksom när hon gråter, hon ser för rödgråten ut. Att så rödgråten ser inte en rödgråten människa ut. Men det kräver ju då att man stannar upp och tänker, liksom, är det här på riktigt? Vilket man kanske inte tänker när det bara är en sorglig historia. Om man tänker, varför skulle någon hitta på det här? Mm. Men den typen av tecken. Men det fanns också en tydligare signal. Och det var att kollade man noggrant så fanns det nere i högra hörnet en så kallad vattenstämpel. Alltså en text som AI-verktyget hade lagt till som sa den här bilden är AI-genererad, fast på portugisiska. Så där var det ju egentligen, hittade man den så var det ju väldigt uppenbart. Men det visar ju på något sätt också faran med de här vattenstämplarna, att om de finns där så är det lätt att vi inte ser dem. Och annars skulle de vara lätt för den som laddade upp bilden att klippa bort.
Ja, och om den ligger längst ner i högra hörnet, det är ju bara att beskära bilden innan den laddas upp, så syns inte vatten. Men bevisligen så behövde inte de här falsknyhetsspridarna ens bemöda sig att beskära bilden, för att ändå var det så många som, förlåt, vi ska poängtera här att vi vet ju inte om det var, vad sa du, 66 000 gillamarkeringar.
Yes.
Vi vet ju inte hur många av dem som faktiskt var riktiga, för det kan ju hända att det är en klickfarm som också har bidragit till att försöka öka den visuella, den kommunicerade mängden interaktioner med det inlägget i syfte att få det till att få ännu större spridning. För det blir ju den här snöbollseffekten. Om någon ser att det är många som skriver någonting på det här inlägget eller gillar det här inlägget, då visas det för fler. Och sen borde ju också känslan av att det är många som redan har reagerat få fler till att tänka att ja, men det här är ju på riktigt.
Exakt. Jag tror att det där är en jätteviktig poäng och en sak som är väldigt svår att undersöka. Men just hur många av de här likesen skulle kunna vara köpta. Vi vet att köp av likes förekommer. Vi vet att det är ganska billigt. Men mig veteligen finns det inga bra metoder ännu eller i nuläget för att se liksom hur många är köpta, hur många är autentiska. Men det är nog absolut en rimlig misstanke i alla fall att det är en del av det.
Men det innebär ju i så fall att uppmaningen till folket att kolla ifall bilderna är genererad, det är ingen lätt uppmaning att följa.
Verkligen inte. Och jag menar, jag sa att jag tror ofta att har man sett ett gäng AI-bilder så kan man få en magkänsla att men det här är nog också AI. Mm. Men jag menar, det händer ofta att man sitter själv och slöskrollar på kvällen och ser en bild och tänker, tusan, är det där möjligt? Mm. Det var en häst byggd av brödlimpe som jag såg en kväll. Och min första tanke var bara, shit, vilket jäkla jobb. Och sen scrollade jag vidare och sen, vänta nu, scrollade upp igen. Ja, det är klart det är AI.
Ja.
Men jag menar, det räcker att man sänker garden lite grann och att bilden är lite för välgjord.
Ja.
Så är man själv rätt lättlurad. Och de här bilderna blir bara bättre och bättre.
Absolut. Vi hade ju den här nya modellen som lanserades här om veckan som heter...
Är den här Veo? Googles är det, va?
Ja, det är en uppdatering från Google. Jag lägger en länk i show notes för er som vill veta mer om den. Men det är ju en tidsfråga innan vi går från det som idag är Uncanny Valley till det som är fotorealism. Där de bilderna som är genererade ser så bra ut att vi faktiskt luras av dem. Även om vi anstränger oss verkligen för att granska bilderna.
Ja.
Så det är ingen lätt uppgift att avslöja AI-genererade bilder. Det finns ingen patentlösning för det. För det går ju inte att lita på de här att AI-genererade bilder är märkta som AI-genererade. Och det finns olika verktyg för att på maskinell väg försöka identifiera spår av AI-genererade bilder. Men ingen sån lösning är perfekt.
Nej.
Så det är ett stort problem vi står inför.
Mm. Och det är ett problem, förlåt, men om bara just för att spinna vidare på det. Att det är ett problem å ena sidan att om vi får lära oss nu att ja, men kolla efter 6 fingrar i en bild.
Ja.
Och då är det ett tecken på AI. Okej, men AI kommer bli bättre. Så om några månader kanske det är helt vilseledande att det är det man ska kolla efter.
Ja.
Och plötsligt så är det lite rörelse i en bild. Och så ser det ut som att det är 6 fingrar. Och så tror vi inte på något som faktiskt är på riktigt.
Just
så jag tycker
det.
De där knepen är jättesvåra.
Det är bra att du nämner det. För att det där är ju någonting som på gott och ont har fått mig till att ifrågasätta saker som sen visar sig vara på riktigt.
Ja.
Jag bara avfärdade det. Nej, det där är inte på riktigt. Och sen visar det sig...
Mm.
Jo, det var på riktigt.
Ja.
Men låt oss med det lilla avstickspåret återvända till huvudspåret. För du sa att du kom till en nyhetssida och där fanns det inte ens ett simpelt insamlingsformulär för att stödja den här sjuksköterskan Ines. Utan det var bara fullsmetat med annonser.
Ja.
Tjänade då de här personerna som spred de här AI-genererade bilderna, för det var ju fler, tjänade de då bara pengar på annonsvisningar? Var det det de var ute efter?
Ja, det verkar så.
Mm. Men det var inte bara en nyhetssida du hittade, om vi säger så.
Nej, precis. För att när jag började nysta i de här olika uppgifterna som fanns kopplade till sidan, man kunde se på omsidan på Facebook att det fanns ett telefonnummer, en mailadress som i sig inte ledde någonstans, men man kunde se att på samma domän så fanns det många fler mejladresser och sökte man efter den här domänen på Facebook hittade man ett nätverk av Facebook-sidor, åtminstone 31 stycken som hade skapats sedan juli 2025. Alltså bara 2-3 veckor innan det att jag satte igång med min granskning och som skapade falska nyheter på svenska, tyska, danska, franska, tjeckiska, turkiska, engelska. Alltså ett globalt nätverk av sidor som spred AI-genererat fake-innehåll i syfte att dra in annonspengar. Och det var ju då jag blev fasligt nyfiken på vem är det som står bakom detta. Och eftersom ingen av de här uppgifterna ledde vidare så trodde jag egentligen att jag hade stött på en vägg. Att den som står bakom det här verkar ha liksom skyddat sig väl och jag visste inte hur jag skulle komma vidare. Och det var ju det skedet jag tog kontakt med dig. Mm. Liksom, finns det någonting mer vi kan göra? Vilket det visade sig finnas på de här hemsidorna ja. Som de länkade vidare till.
För på de länkade Facebook-sidorna som alla var baserade på WordPress så hittade vi en hel del saker när vi började granska sidornas innehåll genom det som kallas REST-API. Ett REST-API är ett sätt att interagera med en webbplats men själv bestämma vad det är webbplatsen ska skicka tillbaka. Inte säga jag vill se den här specifika webbsidan på webbplatsen utan jag vill se allt det här innehållet som finns på den här webbplatsen. Och det var då som vi upptäckte att det fanns ett väldigt öppet REST-API som vi kunde få väldigt mycket information från, vilket är standard med WordPress. Och jag får säga här att WordPress standardinställningar för REST-API är lite för generös när det kommer till hur mycket information som avslöjas. För då går det bland annat att se vilka registrerade användare som finns på den webbplatsen. Och det gjorde att du kom ett steg längre.
Jajamän, för där fanns en admin som kallade sig för Hupchao. Mm. Och det visade sig vara samma namn för de tre nyhetssajterna vi hade hittat. Och när du och jag tillsammans sökte vidare efter detta, det här adminnamnet, så kunde vi hitta ytterligare en stor mängd nyhetssajter som den här personen hade skapat. Och dessutom en gammal blogg. En teknikblogg. Där det fanns en skärmdump. För den här personen berättade om hur man installerade ett antivirusprogram. Och i skärmdumpen syntes hans egen, privata, vad det verkade, mailadress. Och med hjälp av ett verktyg som heter OSINT Industries, som kan hitta sociala mediekonton kopplade till uppgifterna som de har registrerats med. Alltså, man stoppar in mailadressen där och så kan man hitta typ Facebook-konton. Så avslöjades ett namn. En vietnamesisk ung man som visade sig ha startat ett företag som hette Biap. Och Biap presenterade sig som en marknadsföringsbyrå, men det var inte riktigt sant. Det är ett företag med 30-talet anställda, unga vietnameser, som arbetar kontorstid 9-5 med att skapa den här typen av AI-slop, som det kallas. Alltså AI-genererat nonsensinnehåll. Tänkt att dra in annonspengar. Så de arbetade ju med reklam på något sätt, men inte på det sätt man kanske traditionellt skulle tänka.
Nej, för vad är det för typ av annonser som visas på de här webbplatserna som de AI-genererade bilderna på Facebook driver in trafik till?
Det är egentligen inga särskilt suspekta annonser. Det finns en del liksom i stil med Viagra och liknande. Mm. Men annars är det liksom vanliga Google-annonsnätverk. Bara att de verkligen har fyllt sidorna för att maxa annonsintäkterna. Då.
Ja. Och innehållet på de här sidorna, är det en blandning av riktiga nyheter och AI-genererat trams eller är det bara fyllt med AI-trams?
Ja, precis. Så en höftning kanske är att var tredje, var femte inlägg är AI-genererat. Men sen är det mycket som liknar svenska skvallernyheter. Och det kan vara faktiska nyheter. Det kommer en nyhet om den svenska kungafamiljen. Ja, men då har de skrivit en egen liten artikel om det. Mm. Som då också verkar vara visserligen AI-genererad, men där det som står stämmer.
Det bara en snabb sak här. Så, när vi gjorde Uppdrag granskningsserien Bedragarnas imperium, då samlade jag ju in en massa fejkannonser med bland annat Jenny Strömstedt. Och jag blev så trött efter ett tag på alla de här falska Jenny Strömstedt-annonserna, alltså bedragare som utnyttjade Jenny Strömstedt för investeringsbedrägerier, att sen när jag upptäckte en riktig artikel som var en sån här kändisnyhet från tidningen Hänt, då tänkte jag, ah, okej, och här har vi ytterligare ett exempel. Och så klickade jag in på sajten och så såg jag, det här var riktigt välgjort. Det här ser faktiskt ut som Hänts webbplats. Det var Hänts webbplats. Bara en bizarr nyhet om Jenny Strömstedt. Ytterligare ett exempel på det här med att när det finns så mycket falska saker, då blir de riktiga sakerna inte lika trovärdiga längre.
Exakt.
I och för sig, nu vet jag inte till vilken standard vi ska hålla hänt och innehållet där. Men ni förstår vad jag menar. Det här är ju sånt som saboterar för alla.
Definitivt.
Med den erfarenheten du har med granskningarna som du har gjort, vad skulle du rekommendera att vanliga användare gör för att avgöra vad som är riktigt och vad som är påhittat när det kommer till exempel sådana här artiklar?
Ja, men jag tror att det viktigaste grunden är att känna till att den här affärsmodellen existerar. För det här var en ny värld för mig. Att det här alltså är en global industri, vad det verkar. För det här företaget verkar ju vara långt ifrån ensamma. Utan när jag satte mig in i detta så visade det sig att i Sydostasien och i synnerhet i Vietnam så finns det en, ja, men en växande industri, dels företag men också bara ensamma eller enskilda ungdomar som ser YouTube-videos, läser Telegram-kanaler där det berättas hur du själv kan tjäna pengar hemifrån din dator genom att skapa den här typen av innehåll, rikta det till västerlänningar, för när de klickar så tjänar man mer annonspengar. Och där finns också en nyckel. Att skälet till att västerländska ungdomar inte gör detta är för att annonsintäkterna helt enkelt inte räcker för att leva på där. Mm. För vad vi kunde se i den här klickbetesfabriken då var att i det här fallet så verkade det inte handla om att det handlade om utsatta människor, utan man sökte ungdomar med universitetsutbildning i den jobbannonsen som vi hittade. Och lönen då var 3-4 000 kronor i månaden, vilket låter lite, men faktiskt är högre än en vietnamesisk snittlön. Vilket innebär att genom att jobba hemifrån din dator med detta så kan du kanske tjäna mer än vad dina föräldrar gjorde. Och det är ju det som är orsaken till att det här har blivit en grej, ett fenomen. Och det är på något sätt den affärsmodellen som man i längden måste slå mot. Att det är inte hållbart att man kan tjäna så relativt mycket pengar på att skapa fejknyheter på sociala medier. Och då kan vi inte lägga inlägget med ansvaret på oss som enskilda användare, utan det måste ju någonstans plattformarna göra. Mm. De måste ju se till att den här affärsmodellen inte fungerar.
Ja. Det kommer ju inte hända under överblickbar framtid.
Det kan man misstänka.
Vi har ju rekommenderat våra lyssnare flera gånger att använda annonsblockerare för att åtminstone dölja sökmotorsresultat liknande annonser, eftersom det är sånt som sprider, eller som vi har sett att sprider skadeprogram, och också samma sak att dölja Facebook-annonser. Men om man skulle dölja annonser rent generellt, då hade det ju inte bara slagit mot den här typen av verksamhet, vilket visserligen hade fått bukt med den verksamheten om alla hade gjort det, men det hade ju också skadat många legitima webbplatser som är annonsfinansierade. Så jag ställer frågan en gång till. Vad tycker du att vanliga användare ska göra för att med de förutsättningar vi har idag åtminstone försöka avslöja så många sådana här bedrägerier som möjligt, eller åtminstone inte tro på dem?
Mm. Ja, men i så fall är det ju mer att vara vaksamma. Känner man till att det här upplägget finns så är man kanske också mer vaksam till saker man stöter på. Men då med risken som vi har varit inne på, att man börjar misstro saker som faktiskt är på riktigt. Mm. Och det är därför jag tycker att råd kring detta är jättesvåra att ge. Men att vi hjälper varandra också. I kommentarsfälten kanske har en diskussion liksom om att ja, men är inte det här konstigt givet detta eller detta. Mm. Och att försöka se om det kan finnas en affärsmodell i någonting, eller liksom vem tjänar på det här. För det där är ju klassiskt när det kommer till politisk påverkan, att ja, men om vi ser ett inlägg som är starkt för eller starkt emot Trump, ja, men då har vi kanske blivit lite inpräntade och tänka att men det här kanske är någon som försöker skapa polarisering. Men vi kanske också behöver vänja oss vid att tänka att men även ett inlägg om en gråtande sjuksköterska, det kanske faktiskt är någon som tjänar pengar på detta också.
Kloka ord. Avslutningsvis, du har dykt ner i ett av mina favoritmysterier genom tiderna. Det finns några sådana här saker som jag har en personlig förkärlek för. Det är Love Letter, en sån masken som spreds jorden runt för 25 år sedan. Och sen Cicada 3301. Mm. Egentligen skulle vi bara avsluta den här podden med en bild på Cicada 3301 och så får folk fundera på vad det egentligen innebär. Men eftersom du sitter här, du har tagit med dig boken också. Vi lägger en länk till den givetvis i show notes för er som vill veta mer om den boken. Kan du kortfattat berätta, vad var Cicada 3301?
Ja, men där snackar vi kaninhål. För det här är ju verkligen, precis som du sa, ja, men kanske internets största mysterium någonsin. Ett inlägg dyker upp på det anonyma forumet 4chan 2012. Ett inlägg som lyder: vi är en grupp på jakt efter högintelligenta individer. För att hitta dem har vi organiserat ett test. Följ spåret så kommer ni att ledas fram till oss. Undertecknat 3301. Om människor börjar nysta i det här spåret och börja upptäcka då en serie utmaningar som blir svårare och svårare och som leder ner i internets skuggvärldar, långt ner i vad vi i vardagstal refererar till som darknet, och sen ut i den verkliga världen med affischer uppsatta över hela jordklotet. Och nu börjar människor på allvar undra vad det här handlar om. Är det här verkligen någon typ av underrättelsetjänst eller liknande som försöker rekrytera människor? Och så tycks deltagare försvinna. Och det här mysteriet, vilka var det som stod bakom allt? Var tog vinnarna vägen? Och vad var syftet? Det har då blivit känt som Cicada 3301. Och det var det som jag bestämde mig för att djupdyka i våren 2023. Och sen la jag 2 år nere i det kaninhålet.
Varför valde du att djupdyka i det och skriva en bok om just Cicada 3301?
Ja, men jag tyckte det var så otroligt fascinerande. Dels historien i sig själv tyckte jag var så fängslande. Det var ett mysterium som kändes som att det hörde till historieböckerna eller fiktionen, men som var nu och på riktigt. Hur djupt kan man dyka i det där? Dels att ta reda på vad det egentligen var som hände och kanske hitta personerna bakom det. Men det var också ett mysterium som verkade säga så mycket om vår tid. För 2012 så levde på något sätt fortfarande drömmen om ett fritt internet, ett anonymt internet. Och det var det Cicada verkade symbolisera. Och hela den världen med WikiLeaks, Julian Assange, Edward Snowden, Bitcoin och dess grundare Satoshi Nakamoto. Hela den där världen öppnades också upp och gick att berätta om genom linsen Cicada 3301. Och på något sätt, det finns fortfarande en grupp med tiotusentals personer som försöker knäcka mysteriet. Och det är på något sätt en människa som fortfarande lever med den här drömmen som idag lite har glömts bort. För nu lever vi i en värld av techjättar som vi vet övervakar oss. Och vi har på något sätt tvingats att gå med på det. Att så är det bara. Men så behöver det inte vara. Så det är dels en bok om mysteriet, men på något sätt också om den här motståndsrörelsen.
Ja. Och jag kan säga att det finns så många saker som de som försöker, försökte och kanske nog fortfarande försöker lista ut några av de här hemligheterna som är så relevanta för oss att prata om här i Bli säker-podden. För att det handlar om steganografi, det handlar om metadata, det handlar om, som du sa, darknet. Det handlar om signerade meddelanden för man ska kunna lita på avsändaren och att avsändaren är den som han eller hon utger sig för att vara i en tid där det finns väldigt många som vill försöka utge sig för att vara de som ligger bakom det. Så jag är säker på att vi har skäl till att prata mer om Cicada 3301-mysteriet i Bli säker-poddens kommande avsnitt. Men ni som redan nu vill veta mer om det så finns Jonathan Lundbergs bok i bokhandeln och vi lägger givetvis en länk till det i show notes. Och sen så tackar jag dig så jättemycket för att du kom hit, både för att berätta om mysteriet och framförallt för att berätta om den här nya verksamheten med farmar som bara pumpar ut AI-nyheter. Inte för att lura av folk pengar genom investeringsbedrägerier, vilket jag hade gjort ifall jag hade... det känns som en missad möjlighet att inte samtidigt försöka lura av folk pengar. Men bara för att helt enkelt tjäna pengar på annonser. Tack så jättemycket Jonathan för att du kom hit, och som vanligt tack så mycket till er som har lyssnat på veckans avsnitt av podden. Vi är tillbaka nästa vecka igen med ett nytt avsnitt av podden som vanligt gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack för att ni har lyssnat.
Tack så hemskt mycket.